Hej och välkomna till Healingpodden. En podcast om att läka sitt mentala, emotionella och spirituella jag. Med mig, Molly Mossebäck. Wow. Välkomna till första avsnittet av Healingpodden. Det här känns så otroligt spännande och så kul att äntligen få dela det här med er. Jag har väntat. Det känns fantastiskt. Första gästen i podden är en kvinna som heter Charlotta Söderberg. Och det här är ett väldigt... personligt samtal. Det ligger väldigt nära om hjärtat eftersom vi pratar om ADHD och svårigheterna som man kan uppleva när man inte passar in i det normativa samhället. Jag hoppas verkligen att ni ska tycka om det här samtalet med Charlotta, för det var så himla fint att ha henne här. Då kör vi!
Vi kör.
Det är alltid så lite läskigt när man sätter på Erik.
Ja.
Ja, då kör vi. Hej.
Hej.
Charlotta. Lotta, Charlie.
Yes.
Kärt barn har många namn.
Stämmer.
Ja. Vi kanske kan säga Lotta då, i podcasten, så att folk håller koll på
vem det är som sitter här.
Ja. Ja.
Absolut.
Välkommen hit.
Tack.
Jättekul. Jag har ju lite bakgrund då. Jag har ju följt dig ganska länge på sociala medier. Från att du startade en butik i Göteborg som fokuserade på, eller butik och café kanske va?
Ja.
I Göteborg som fokuserade på smycken och konst och feministisk inriktning, jag vet inte om du vill.
Ja, grundidén var att det var jag hade den med min syster och vi gillade fina saker, inredning. Det var mest min syster som var duktig på den biten. Mm. Och jag gillar upplevelser, färg, form och sätta ihop saker till olika koncept. Och sen, så vi ville egentligen ha saker som vi tyckte om och tyckte var fina. Men sen ville vi gärna försöka få in lokala talanger. Och det fick jättegärna vara kvinnor som var skaparna, men inget måste.
Just det.
Och sen växte det väl fram till att bli en väldigt feministisk touch. Så vi kan nästan skratta åt idag, för det var liksom inte det som var huvudfokuset. Och till slut kändes det som att vi nästan var kidnappade av vulvor i olika, i olika slag.
Ja, det var en fantastisk butik ju.
Ja, och det var några intensiva år.
Nej, så jag har ju egentligen lite så lurkat in the back och liksom varit då i er butik och varit där och handlat mycket och följt dig, både på Hayday och ditt privata.
Vad spännande.
Ja. och sen då så fick jag ju reda på då att du också hade ADHD.
Just
som
det.
Du kom ut med i sociala medier i alla fall, när var det? Kanske ett halvår sedan. På ett gästkonto här för mig.
Ja, var det där du upptäckte det?
Precis,
ja,
exakt.
För att jag tror att jag säkert hade nämnt det. Och då visste jag inte om det var på Hayday-konto. Nej, det tror jag väl inte. Utan på mitt privata konto när jag skulle göra utredningen, tror jag. Någonstans där. Så det var det jag trodde först att du hade sett. Men det stämmer att typ för något halvår sedan så skrev jag ett gästinlägg.
Nej, men och i och med att jag själv också har nyligen fått diagnos så kände jag att det var spännande att prata med dig och se vem du är och hur du lever ditt liv. Så jag tänker vi kanske kan börja med att snacka lite bara om din liksom, historia med ADHD. När blev du diagnostiserad?
Yes. Det här är också en del av min ADHD i alla fall, tror jag. Att jag, eller en kombination av att vara perfekt.
Mm.
Men nu är jag ju livrädd att jag ska glömma av exakt allting. Vilket jag nog inte kommer göra. Men det har varit... för att börja, jag fick min diagnos nu för 2,5 år sedan ungefär. Så jag har också fått den i liksom vuxen ålder.
Mm.
Och ja, jag tänkte på det igår, att jag är ju egentligen mitt uppe i någon form av upptäcksfärd. Mm. Av att kunna härleda saker till barndomen och till hur man fungerar. Och man rannsakar sig själv. Det är en lång resa, så att jag skulle aldrig kunna heller berätta allting här och nu när man är mitt i det.
Nej.
Men man kan väl börja med att säga att jag har haft väldigt svårt att identifiera mig med den stereotypa bilden av vad ADHD är.
Mm.
Och det var, jag har aldrig tänkt att jag kanske har det.
Mm.
Utan det här var något som min syster och min mamma tyckte att jag skulle kolla upp.
Just det. Vad skulle du säga den stereotypa bilden av ADHD? Ja. Eller vad var din bild av det?
Den som jag upplever att man får se och har hört talas om innan.
Mm.
Då är det ju mycket så här, ja, men dels om man ska göra ett test på nätet, det finns ett självtest med 5 frågor, och då stämmer ju det in på alla. Så här, ja, men kan du ha svårt att sitta still? Kan du vara ouppmärksam? Kan du vara så här,
har du lite stökigt ibland?
Exakt. Alla, liksom. Har du energi?
Mm.
Ja. Men jag tycker att det är mycket fokus på den så här hyperaktiva delen.
Mm.
Att det ska vara som att man är en jättedampig unge som springer runt och hoppar och inte kan bete sig och inte uppföra sig.
Mm. Ja, men den pojken i skolan tänker jag många är så.
Ja, men och väldigt utåtagerande.
Mm.
Och mycket fokus liksom på men lite ytliga saker på något sätt.
Mm.
Alltså som man kan se.
Just det.
Och inte så mycket på vad som händer på insidan. Ja, men till exempel som den hyperaktiva biten. Jag kan absolut vara utåtagerande.
Mm.
Om jag sitter och tittar på film så har jag märkt så här, när jag har kollat med någon kompis, att hon sitter helt stilla medan jag har bytt position 7000 gånger.
Mm.
Pillar i håret. Alltså jag har pillat så mycket mitt ansikte på så här onödiga minifinnar som inte har varit något. Men då blir det så. Då måste jag pilla bort det.
Mm.
När jag var yngre bet jag på naglarna jättemycket.
Mm.
Och jag har förstått att min... mestadels av hyperaktiviteten är liksom på insidan och en otrolig rastlöshet som då ibland får ett uttryck i att jag försöker lugna mig genom att det kallas väl för fidgeting, alltså man pillar med saker med fingrarna och
pillar
typ sådär.
Pillar i håret eller pillar på grejer.
Mm. Exakt. Mm, och det tycker inte jag att man har sett så mycket till exempel i hur det kan funka. Men, och det är så många lager av det.
Mm.
Som jag hela tiden upptäcker liksom varje dag.
Mm.
Hur det kan påverka en. Hur man kommunicerar. Att, jag har jättesvårt, har jag förstått, att förstå känslor.
Mm.
Jag har typ en känsla, känns det som. Eller jag vet ju att så här, om jag är glad, att jag kan känna mig glad. Men jag vet inte om det är lycka, glädje eller liksom, kanske vilken typ.
Mm.
Men framför allt om jag har blivit arg, ledsen, besviken, då känner jag bara ett obehag i bröstet. Jag kan liksom inte... Och då är det jättesvårt om man skulle behöva förmedla det.
Mm.
Om man till exempel är ovän med någon. Mm. Eller arg på någon. Eller liksom har stört sig på någonting. Och man vet inte varför man har blivit triggad. Eller...
Mm. Och då blir jag... överväldigad så.
Mm. Mm. Och väldigt ofta då har jag blivit tyst bara. Och så tänker jag på det. Så det kan vara en sån grej. Det känns som att jag svävar iväg väldigt mycket nu. Men det är för att det är så pass mycket.
Det är väldigt mycket, och det finns ju precis som du säger, det finns ju så otroligt många lager av det här.
Ja.
Av ADHD-diagnos liksom.
Ja.
Jag tänker, om man tänker dina föräldrar då och din syster, hur approachade de dig i det då?
Just det. Som sagt, det var min syster och min mamma, de märkte väl det. Det var när vi hade öppnat vår butik.
Mm.
Och då var jag ju 30 plus.
Mm.
Och jag tänker att mina symptom kanske började märkas av dels ju äldre jag har blivit, men också när man liksom ska driva eget och plötsligt inte har någon chef att svara till, utan jag bestämmer allt.
Mm.
Sen har jag jättehöga krav att leva upp till, men det hjälper liksom inte, ja, det liksom börjar knaka i fogarna lite grann. Och sen när vi öppnade vår butik så tog det också slut med mitt ex som jag hade varit tillsammans med i lite över 13 år.
Mm.
Och då hade jag liksom inte heller någon hemma att bevisa någonting för. Mm. Och jag tror att min drivkraft har varit det där, ja, men jag lagar mat för att jag vet att någon förväntar sig det, typ.
Oh, gud, jag känner igen det. Ja.
Och har det städat för att jag vill bevisa något för någon annan.
Mm. För att någon annan har kanske andra typ av krav, ja, också. Eller jag vet inte, inte krav kanske.
Nej, men då, och det här är så svårt, för jag tror att det går mycket hand i hand med att vara väldigt duktig flicka, vara perfektionist.
Mm.
Och också att det har blivit som en strategi. Alltså, det finns något som kallas att man maskar sig själv för att man inte ska visa sina brister. Och då kan det ju också vara, men att om jag har ett perfekt hem eller det är städat, då kommer ingen att märka något annat, typ. Mm. Inte att man var medveten om det, men jag tror att det är en strategi man har haft.
Mm.
Men i alla fall, så jag tror att det började knaka lite i fogarna och märka. Så vi jobbade liksom 7 dagar i veckan när vi öppnade vår butik. Och jag vet inte vad det var egentligen som fick dem att tycka att jag skulle söka något.
Hade de någon annan typ av kunskap, tror du, kring det?
Nej,
nej,
det tror jag inte. Jag tror bara att de märkte något. Mm. Jag har liksom glömt att fråga.
Mm.
Men det kan också varit, jag liksom väldigt, jag vet att jag hade många samtal med min syster, att jag liksom klarade inte av att läsa situationer. Och att det kunde bli väldigt orolig och liksom haft listor in i det oändliga, men ändå inte gjort saker.
Mm.
Men mycket också det känslomässiga, tror jag.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. Och det var inget, jag tog inte illa upp, utan jag bara, men det tror jag inte så här.
Nej.
Att jag har. Och jag tror faktiskt att jag kanske hade sökt någon gång tidigare. Och det var ganska skrattretande. Då gick jag till en vårdcentral.
Mm.
Och kommer in och får träffa en läkare. Och hon säger, men varför tror du att du har det här?
Mm.
Och så fort jag börjar prata, då har hon ett tics. Så jag säger, mm. Så jag bara, men är det ett skämt eller? Jag kan inte koncentrera mig på vad jag ska säga om du håller på så här. Så jag försökte ta en konstpaus för att se om hon slutar. Och så fort jag öppnar munnen, så jag bara, nej men nu, jag kan inte koncentrera mig. Och sen så sa hon också att hon trodde inte att jag skulle få någon diagnos, att det är jättesvårt att få göra en utredning och att det var bättre att jag betalade 20 000 och gick privat.
Mm.
För att det måste vara en riktig funktionsnedsättning om man ska liksom få komma vidare. Och sen så slutade det med att hon sa, men här på baksidan kan du fylla i vilka eventuella droger du typ självmedicinerar med.
Mm.
Kommer du ut så är den liksom blank.
Mm.
Det finns ingen baksida. Så då vet jag att jag tyckte det var väldigt hopplöst efter att jag gick därifrån.
Mm.
Och då la jag nog det på is ganska länge.
Mm. Hur länge sedan var det här?
Alltså det är flera år sedan.
Mm.
Och då vet jag inte vad det var som fick mig att söka då egentligen. Kanske också var mamma, att vi har pratat om det här utan att jag har tänkt så mycket på det.
Mm.
Kanske känt igen mig i någon meme typ. Eller så.
Mm.
Men sen bytte jag vårdcentral. Och då sa jag det första jag gjorde att så här, jag är van att vara då med mitt perfekta flickan-syndrom. Så jag är också van att vara en väldigt perfekt patient.
Mm.
För att, och genom mitt liv, ingen har någonsin trott att jag har varit sjuk när det har kommit saker och ting. Jag hade kommit in med sprucken blindtarm och de liksom...
Så här, det är ingenting.
Nej, jag sa, nej, men du får till gynekologavdelningen och se vad de säger. Mm. Och så skickar jag mig fram och tillbaka, för jag kunde inte uttrycka ens hur jag hade ont, alltså hur jag kände smärta eller så, utan jag bara hade ett obehag typ. Men så då tänkte jag, men nu måste jag ändra strategi och säga att jag har inte haft så bra upplevelser bakåt i tiden, utan ni måste ställa rätt frågor till mig och se bortom den här perfekta ytan, för jag kommer att vilja svara perfekt typ. Och då kände jag att det var första gången som någon faktiskt lyssnade på mig och tog mig på allvar. Så då gjorde vi den här, jag minns knappt inte, men det var någon enkät typ man fyller i. Så gjorde hon en remiss. Och sen skulle jag få göra en egen remiss också.
Mm.
Men den hann jag inte skicka in innan jag fick en plats för vidare utredning då.
Mm.
Ja, men om man ska hoppa lite framåt i tiden när jag fick då min diagnos.
Mm.
till och med då så frågade jag dem, läkarna, om inte jag hade lurat dem.
Mm.
De bara, varför säger du så? Bara, nej, men tänk om jag vill ha en diagnos. Mm. För att jag har så mycket problem som jag inte förstår var de kommer ifrån. Och jag har ingen lösning.
Mm.
Så tänk om jag har svarat vad jag liksom kan svara för att få en diagnos.
Mm.
Men då sa hon, men så många frågor som vi har haft och så många tester. Och du har träffat en psykiatriker, en läkare och en psykolog.
Mm.
Det går inte.
Nej.
Det är liksom gulligt att du tror det, men det går inte.
Jag tänker att det också är en ganska vanlig fördom. Och det har jag mött ganska mycket när jag har berättat sådär. Att men har inte alla diagnoser idag? Och men vadå, det är väl bara att säga att du har det här och det här. Men att man kanske inte förstår heller hur komplext det är när man gör en utredning. Att det är verkligen intensiva dagar man sitter och gör brutala tester liksom.
Ja, men verkligen. Man hinner ju inte ens reflektera, så man hinner ju inte egentligen, tror jag, svara smart eller uttänkt.
Nej, nej, nej.
Och sen är det ju massa andra, alltså de frågor som man kanske inte förstår egentligen är en del av utredningen eller så.
Mm.
Men just det där att man inte räcker till, eller liksom att det är något som är skumt typ. För dels så passar det inte in vad jag trodde att ADHD var.
Mm.
Jag tyckte inte att jag är en sån bråkig liten kille som springer runt. Mm. Typ. Men också att det är konstigt alltså att få. För jag tycker att ADHD är väldigt otydlig på många sätt.
Mm. Hur menar du då?
Nej, men så, alltså, jag tror att det är jag. Mm. Att det är min personlighet bara.
Mm.
Och att kanske när jag inte har lyckats lösa saker, då är det för att jag är dum eller lat. Eller, och inte kanske att jag har sagt det till mig, men det har fått mig att pressa mig hårdare till att fixa det. Liksom, ge aldrig upp.
Mm.
Och jag tror att det också gjorde att jag blev liksom lite halvt utbränd. Och att jag inte orkar leverera på den nivån ju äldre jag blivit. Som också fick det till att knaka i knogarna. Eller heter det så?
Fogarna.
Det knakar i knogarna, vet du. Nej, men vad skulle jag säga med det? Nej, men jag tror man är mitt uppe i det här och försöker hitta anledningar och förklaringar till saker. Och bland annat så tror jag att en av mina strategier har alltid varit att, för jag har jättesvårt att prioritera.
Mm.
Och då har min lösning varit att springa 1000% på alla bollar. Mm. För då kommer ingen se att jag glömde något eller misslyckades med något.
Ja.
Och det har ju funkat typ ett helt liv tills man inte har den energin längre.
Mm.
Och också då när liksom man inte är en chef och sen har inget förhållande. Alltså det var för mycket som sen, nu finns ingenting att bevisa för någon. Och det var svårt att motivera att man kan göra saker för sig själv.
Mm. Mm.
Tror jag.
Men strukturen kanske blir otydligare då också. Att man, det kan jag uppleva mycket, att man försvinner in i sig själv mycket när man inte har någonting att förhålla sig till yttre.
Ja.
Liksom. Som du säger, en partner eller ett jobb. Eller, men under pandemin nu bara har jag känt att så här, jag kan försvinna in i mitt eget kaos. Bara, liksom.
Ja, verkligen.
Det är svårt att förhålla sig till andra saker. Jag vet inte om det är så du upplever det. Men.
Jo, jag har nog haft det så också.
Mm.
Och att jag insett att det är viktigt att bara höra av sig till någon ibland.
Mm.
För att få perspektiv på tankar. Eller att saker kanske inte är så stora som man kanske har gjort dem till.
Mm.
Eller så. Men,
Vad känner du är dina, jag tänker med. För ADHD kan ju ändå vara, även om det finns vissa saker som är gemensamt för liksom diagnosen. Så är det ju ändå ganska, men det kan yttra sig olika beroende på vem man är. Mm. Vad känner du är dina liksom, största svårigheter med ADHD?
Jag tror mycket av alltså det känslomässiga, eller vad, det är också kanske fel ord, men så här, på insidan.
Mm.
Det man känner, tänker, att lyckas kommunicera det, förstå sig själv, sätta saker i perspektiv.
Mm.
Det låter ju väldigt luddigt, men men ett exempel, det var när vi hade haft öppet vår butik i, jag vet inte, ett tag i alla fall. Och så min syster blev mamma och sen gick hon in i väggen.
Mm.
Och så sa hon, men då ville hon liksom lufta tanken om att så här, men vi kanske inte ska fortsätta.
Mm.
Och även om jag var ju lika trött som henne, så var det alltså en sån förändring i att det inte var vad vi har sagt och tänkt. Och då blev jag liksom väldigt hård. För hon var ju ledsen liksom och tyckte att det var jobbigt att säga det här till mig givetvis. Mm. Och istället för att säga, men jag förstår, vi löser det här, det är ingen fara. Vilket jag som stora syster, det är allt jag vill säga. Mm. Och kunna ge en kram. Så blir jag liksom väldigt hård istället. Och kan liksom bli anti. Och säga emot fast jag tycker samma.
Mm.
Och det tog jag upp, jag träffade en psykolog. För jag förstår inte det. För att varför beter jag mig motsatsen till vad jag vill i en sån stund? Och då så sa hon det. För då hade jag inte fått min diagnos ännu.
Mm.
Och då sa hon, om det skulle vara så att du får den här diagnosen. Eller man kan ju fungera så ändå.
Mm.
Men att när du inte förstår vad personen vill.
Mm.
Och upplever det som ett hot mot dig. För du vet inte, vill den här personen att du ska lyssna? Vill personen att du ska komma med ett svar?
Mm.
Vill personen att du ska trösta? Och när du inte vet vad intentionerna är.
Mm.
Då blir det som ett hot för dig. Och då reagerar du bara på den känslan. För att det blir så här, nu ändras ju allt. Vadå, ska vi stänga imorgon? Jag hinner ju tänka, liksom, hur ska det gå till? Och vad ska vi göra då? Hur ska vi få sålt det? Liksom på noll och inga sekunder.
Mm.
Och det tyckte jag var lite intressant. För att sådana situationer kan jag ju ofta hamna i.
Mm.
Att man tar det personligt på något sätt väldigt ofta. Och då sa hon det, men om du är osäker, så säg till personen så här, vill du att jag kommer med något råd eller vill du att jag bara ska lyssna?
Mm.
För då kan jag ta bort mig själv ur ekvationen, för att väldigt ofta handlar det ju inte om en själv.
Nej. Jag tänker att det blir ju lätt så, om det är så mycket känslor som man inte kan placera någonstans, så blir det ju väldigt självcentrerat.
Ja.
Utan att man vill det egentligen, tänker jag.
Och det är väl det då, om inte jag förstår det så här, men nu, jag blev också ledsen.
Mm.
Det fattar ju inte jag, utan det är bara kaos i bröstet och agera på det i den stunden. Och då blir det ju lätt fel.
Mm.
Hade jag också då kanske kunnat förstå mina känslor, hade det kanske varit enklare på något sätt, jag vet inte.
Mm.
Men varför kom jag in på det? Jo, vad som är svårt för mig. Det är också svårt att hålla en röd tråd. Att sväva ut. Ja, det gör man en del.
Mm.
Men mycket sånt här som jag nästan inte kan sätta ord på. Som jag kanske inte har greppat riktigt än idag.
Mm.
Men sen kan jag ju ha såna här problem som är så vardagliga.
Mm.
Att det kan vara skrattretande.
Mm.
Och mycket kan ju vara att få ihop många. Jag kanske lyckas diska ena dagen, men då kan jag inte också handla och laga mat samma dag.
Mm.
Och det här när man ska få ihop många saker på en dag är väldigt svårt. Ibland så funkar det liksom.
Mm.
Och jag vet inte, det var inte för så länge sedan, men då hade jag så mycket kaos med, jag minns inte ens vad det var, helt vanliga grejer tror jag. Och då var min mamma hemma hos mig, och det var så gulligt, för att då sa hon så här, att hon såg hur mycket jag verkligen kämpar.
Mm.
Och att hon ser, alltså hon sa att hon var jättestolt över mig. Och att hon önskade att jag inte behövde ha det så jobbigt.
Mm.
Och det var inte, jag tror inte ens att det var några speciella saker. Det var, jag vet ju att ju mer stressad jag blir, desto värre blir allt.
Mm.
Och då börjar jag skriva upp liksom oändliga listor. Och blir orolig att jag inte ska komma ihåg vad jag har skrivit. Så då skriver jag en till lista med samma saker på 7 olika ställen.
Mm.
Jag litar inte på min hjärna. Och då blir allt lika. I och med att jag inte kan prioritera, så är jag så här, men glöm inte vattna blommorna. Glöm inte detta. Mm. Och likväl som att betala en räkning. Allt blir ett kaos då. Jag tror att det går inte att styra upp i det.
Mm.
Och det är ju väldigt jobbigt liksom, när det inte går.
Mm.
Och man tycker att man borde kunna lösa helt vanliga grejer.
Ja, för det är ju det. För jag tänker, det är ju så himla vanligt. Och det var ju så jag också på något sätt tog tag i det, eller förstod eller kunde koppla ihop det. Att så här, varför är saker som är så lätta för alla andra människor?
Ja.
Varför löser jag inte det här?
Ja.
Liksom? Som du säger, som man tycker är så där, att diska. Liksom.
Ja.
Alla människor måste göra det.
Ja.
Eller städa. Eller så där. Att det är så svårt. Precis som du säger, det är så svårt.
Mm.
Det är Mount Everest liksom.
Mm.
Och göra vardagliga saker liksom.
Och man kan inte förklara varför. För att jag har haft så här, ja men det är bara diska.
Mm.
Eller skriv det på en lista. Jo, men jag har skrivit jättemånga listor. Problemet är att man ska diska nästa dag också, om jag väl löser det ena dagen.
Ja.
Det är liksom inte där problemet ligger.
Nej.
Eller som nu när jag var på väg hit, så sa jag bara, men jag får inte glömma att smsa den här personen till min mamma, för vi tog sällskap. Hon bara, men det är bara att sms. Nej, utan problemet är att jag inte ska glömma att göra det. Mm. Och ibland är det liksom så här, vad ska jag skriva? Ibland är det att göra det. Ibland är det, då fastnar jag i formuleringar istället för att bara säga, jag har inget tydligt svar just nu, kan jag återkomma?
Mm.
Och så kan jag gå och tänka på det liksom i 7 dagar. Och jag har listor med alla jag ska svara i DMs, på sms, i WhatsApp, på Snap.
Mm.
Och så problemet är också den här typ chatt... nu för tiden chattar man ju typ i sms och sånt. Jag försöker skriva ett brev då och avsluta med ett hejdå typ.
Mm.
Och sen får man 7 sms tillbaka med ett ord liksom i varje. Och då så fort man har svarat, nej, men då får man ju ett nytt svar. Och då hamnar ju den på listan igen.
Ja.
Och det här är bara ett oändligt liksom... Jag vet inte. Och det är jättejobbigt att leva efter listor tycker jag. Jag vill inte det.
Nej.
Och en sak som jag tänker också... Eller på det här som vi var inne på innan med att lösa saker som man bara borde kunna lösa. Det tyckte jag var jättehopplöst häromdagen. För att då skulle jag styra upp mitt jobb. Och hade tänkt så här, nu workshop Charlie hade jag skrivit. Och hade gjort en lista och skulle peppa mig själv. För att nu skulle jag göra scheman och jag skulle göra arbetssätt. Och skriva ner. Då fastnade jag så här, men hur ska jag göra schemat? Så började jag googla på Flika eller olika mallar med scheman. Och så visste jag inte vad jag ville ha. Och så satt jag med det, jag vet inte hur många timmar. Och sen, jag liksom fastnade helt i strukturen av hur jag ska jobba. Och jag kan inte skapa en struktur, för det är inte det jag är bra på.
Mm.
Och det bara blev helt galen. För jag tänkte så här, andra människor kan bara gå till jobbet och så jobbar de.
Mm.
Och så är det inte så mycket mer med det.
Mm.
Medan man själv som sitter och sliter sitt hår för att försöka... göra en, liksom skapa sig goda förutsättningar för att funka som en normal person.
Mm.
Så att man lägger jättemycket tid på att funka så som det förväntas i samhället. Och det blir också väldigt arg på hur vårt samhälle ser ut. För det är liksom inte gjort för oss som funkar annorlunda.
Nej, verkligen inte.
Och då tänkte jag nästa steg så här, och då blev jag jättenedslagen. För då tänkte jag, om ingen förstår, för jag upplever att det finns en väldigt så här stor okunskap kring ADHD
väldigt.
Och massa andra diagnoser och ett sånt såklart. Men som du sa innan, att folk säger, ja, men då har jag nog också ADHD för att jag är ju stökig. Mm. Eller jag har ju energi.
Mm.
Och,
eller så att alla har ADHD idag. Och det har jag blivit bemött med även för... Just för att det finns sån okunskap kring det, att man inte förstår komplexiteten i det, tänker jag. Och det gjorde inte jag heller innan. Nej. Jag kunde ingenting.
Nej. Liksom. Man utgår från den här fempunktslistan på nätet. Typ.
Verkligen, och det är ju det som är som människor tror. Och när man då säger så här, jag har fått en ADHD-diagnos.
Mm.
Då är det så här, ja, men alla har ADHD idag. Eller det är på grund av sociala medier. Eller för alla
är stressade.
Rastlösa. Mm. Eller alla är så här. Men jag tyckte det var så bra, för precis innan jag skulle göra en utredning så pratade jag med en kompis som hade blivit diagnostiserad.
Mm.
Och då sa han något väldigt vettigt. Så då sa han så här, ja, men om du inte hade haft problem liksom, med det här, då hade du ju kunnat lösa de här sakerna by now. Så här.
Yeah.
Du är 26 år eller 25 år eller vad det nu än är. Liksom så här, hade du löst vanliga saker och inte haft en diagnos, då hade du ju löst det. Liksom. Hade du bara varit lat... så hade du ju redan fixat alla de här grejerna. Det är ju så. Ja. Liksom. Och det säger ju väldigt mycket. Att så här, jag har ju en otrolig... För jag tänker att det också oftast är en kombination. Att man har otroligt hög ambition och perfektionism.
Yeah.
Och hade man haft det och inte haft en diagnos. Ja. Då hade man ju nog varit någon helt annanstans idag. Liksom.
Då hade det inte varit ett problem.
Nej.
Och det tänker jag också när folk säger så där. Så tänker jag, ah, men om det är så jobbigt, gå och gör en utredning då.
Mm.
För att grejen är att... Det är ju en del av att det ska vara en funktionsnedsättning och ett stort problem. Mm. Är det inte det så är det inte en diagnos.
Nej.
Och vi alla kan ha personlighetsdrag som liknar. Yeah. Eller liksom, men det är inte alls samma sak.
Nej.
Och som vi var inne på tidigare, att det kan se så olika ut för olika personer. Mm. Om inte jag minns fel så är det väl 2 grupper. Den ena är ouppmärksamhet och den andra är hyperaktiviteten. Och i varje sån grupp så är det 9 kriterier.
Mm.
Och du måste uppfylla minst 6 av dem för att komma upp i någon diagnos.
Ja, det var
så. Och då kan det ju se olika, alltså det är ju inte säkert att du och jag uppfyller samma kriterier i en sån grupp till exempel.
Exakt.
Och sen är det ju så här, hur är man uppfostrad, vad har man haft för föräldrar, vänner, har man haft en trygg omgivning?
Precis, för det är ju ärftligt och det visste inte jag heller att det var. Vilket också blivit liksom vatten, eller vet du, ringa på vattnet liksom, att ja. Man så här börjar kolla runt omkring sig och bara, oj, är det någon annan som upplever det här liksom. Men också att det, vad var det jag skulle säga nu?
Det här. Och jag bara, bara zona. Det är liksom upplagt för att det egentligen blir kaos. Jag tycker det skötte jag ganska bra så far.
Jag är förvånad. Det är så här, hjärnan bara, vänta nu hoppar vi till något annat. Nej. Men att det är, jo men att det är ärftligt. Ja. Men också att, precis som du sa med uppväxt, att det är ju, har man fått rätt förutsättningar att föräldrarna kanske har plockat upp det tidigt, oavsett om man har fått diagnos eller inte, att inte lägga skuld eller liksom sådär. Då får man ju lätt, kanske en starkare självkänsla, tycker jag. Och också kan hantera sina symptom bättre. Liksom,
eller ja, precis. Bättre. Eller som jag har tänkt på, som mina föräldrar aldrig liksom krävt några bästa betyg. Mm. Aldrig liksom varit så, varit väldigt så här uppmuntrande. Om jag vill baka och gå loss i köket så fick jag göra det.
Mm.
Jag brukar ha kafé här nere utanför Systembolaget i Majorna på fredagar. Mm. Jag säljer till alkisarna och tjänar pengar. Mm. Då hjälpte liksom pappa till att lyfta ner bord. Och jag fick, det har liksom aldrig varit så här, nej det är för jobbigt. Eller, så att jag tror att jag ändå har blivit uppmuntrad med mina så här påhitt. Mm. Och det tror jag har betytt mycket.
Mm.
Och i skolan så hade jag två nära vänner och vi höll ihop liksom länge. Och den ena var så här väldigt allmänbildad och den andra var jättebra på att studera.
Mm.
Och jag umgicks med dem. Mm. Hade jag varit i ett annat sällskap med liksom stökigare barn, då kanske jag hade också agerat annorlunda.
Mm.
Och jag sportade tidigt och liksom fick mycket utlopp där.
Ja, men bra, och så. Bra förutsättningar. Liksom, för
precis.
Men märkte du inte av det så mycket när du var så?
Nej, men nu när jag tänker tillbaka så vet jag att jag var ofta liksom besvärad. Och då att jag tror att jag inte kunde uttrycka vad jag kände.
Mm.
Det finns jättemånga så här familjebilder där jag står i svinsur. För att jag antagligen inte har liksom fått sitta där jag ville. Eller liksom, och inte kunnat förmedla det.
Mm.
Så det tänker jag absolut är en sån grej.
Mm.
Och som mina föräldrar kanske inte snappade upp.
Mm.
Och jag vet, det här blir nog inte glad om jag säger, men som är lite roligt och ingen stor grej för mig. Mm. Men ibland kunde det vara om jag var sur så fanns så här en låt som de sjöng istället för att fråga vad som var fel. Typ.
Mm.
Så jag tänkte så här, puppa, puppa, sur, puppa, puppa, sur. Så bara, så förminskande. Så jag tänker att jag kanske med min personlighet kanske inte lyckades förmedla att det var jobbigt på riktigt vissa saker.
Mm.
Och jag vet, det var ju jäkla hård, vet, man skulle klä på sig och det var någon liten lapp i jeansen som kändes och jag rymde och vill inte ha kläder, vill inte gå typ. Och vi spelade fiol i skolan och störde mig på att man fick så ont i fingrarna och bara vill inte
gå dit. Man hakar upp sig på små saker ju. Mm. Det är ju väldigt så klassiskt. Som du sa, det här med ummadet och liksom, mycket saker. Det är vissa saker som man inte kan släppa. Liksom. Och det är också en sån grej. Precis som du säger, sitter det någon liksom, alltså obekväm tröja eller sitter något man kan inte
men alltså, kan nu inte har jag knäppt upp mina byxor. Jag är på att komma hemifrån i tid för att de är för tajta, men vilka ska jag ha då?
Ja, och då blir det ett projekt.
Och så tänkte jag, men nu stör jag mig på den och nu fick jag ont i tån när jag skulle gå och så allt blir då.
Ja.
Det är ofta så här, när saker eskalerar så kan det eskalera ganska snabbt.
Mm.
Men som jag tänkte säga förut när jag kom på nu. När jag känner mig väldigt nedslagen just där man tycker att det finns en stor okunskap.
Mm.
För då känner jag så här, om ingen förstår och jag inte kan förklara, hur ska det någonsin bli bra då?
Mm.
För att, ja, då kändes det jävligt hopplöst bara.
Mm.
För att jag kan inte, alltså det är ju så svårt, även nu när vi sitter här, att försöka förklara vad som är jobbigt med de här jättevanliga grejerna eller när det bara är ett kaos liksom inombords. Mm. Om arbetsgivare, en potentiell partner, alltså om de är de här som bara, men vi alla har lite ADHD eller inte på riktigt fattar, om jag säger, men jag löser inte det här, jag kan inte skriva en till lista, det spelar ingen roll hur många gånger jag har skrivit en lista, det spelar ingen roll om jag sätter ett alarm, det går inte.
Mm.
Och ja, det var väl en svag stund i alla fall. Sen tänker jag att man får försöka hitta en arbetsplats och kanske omge sig av folk som förstår.
Mm. Jag tänker att det är mycket, det är vad jag har upplevt i alla fall, att det är mycket skam kring det. Och att alla är så himla olika öppna kring sina diagnoser. Och jag märkte en kompis som som jag nyss liksom fick reda på att hon hade ADHD i princip i vevan när jag fick min diagnos. Och att hon har upplevt att hon inte liksom har kunnat vädra det här, just för att det blir, det är så svårt att förklara det för någon som inte är där och kan uppleva det, och liksom den så här berg- och dalbanan som är ju så svår, det är så svårt att förklara, för man kan inte ens hänga med själv liksom. Jag hinner inte ens med mig själv emotionellt liksom, hur, och samma för henne då. Men då märkte jag liksom att så här, när jag började prata så här, men jag har fått en diagnos nu, att hon liksom så här, det var som att öppna stora portarna, och hon bara, upplever du det här, upplever du det här, upplever du det här, och att liksom det blev sån, att hon har liksom burit på, och jag också nu då liksom kämpar mycket med att det är skamligt liksom, och att man inte vill, och hur ska man liksom, hur ska man säga det här, och när människor inte har kunskap och sen då behöva förklara, och så kanske man inte kan förklara, och så blir det bara så här, jag orkar inte.
Nej. Och så blir man tyst istället.
Ja, exakt. Typ. Och så blir man tyst, och så maskar man istället, och så försöker man liksom så, och så får man ångest, och så blir den spiralen liksom.
Exakt. Och jag tänker att det kanske är för oss som har fått en diagnos sent i livet, att det är en nackdel just med de grejerna, för att man har lärt sig att ta sig fram i livet genom att kanske fuska, genom att ljuga, genom att låtsas, genom att inte vara helt ärlig mot sig själv eller andra. Och att det är så svårt. Jag har i alla fall jättesvårt att bryta de här strategierna som jag har byggt upp. Som då är att leverera 1000% hela tiden. Fast jag inte orkar. Och då är det, det är så svårt för mig att säga så här. Ja, men jag löste inte det här.
Nej.
Jag satte mig inte att jobba. Eller det går inte. Jag vet inte hur man ska säga det.
Egentligen, jag tänker väldigt mycket på det där själv. Att så här, det är så märkligt egentligen att man inte... För att jag menar, egentligen, våra hjärnor är ju uppbyggda på ett annat sätt.
Ja.
Det är ju så. Ja. Liksom. Och det är ju inte... Det är sämre i den här världen.
Mm.
Men det är inte sämre per se bara
nej.
Som hjärna. Nej. Liksom. Utan vi har ju våra saker som vi är otroligt bra
exakt,
på. Liksom.
Exakt.
Men att, att det ska vara så svårt att bara... erkänna det liksom, att så här, nej, men jag har en annan struktur i min hjärna, jag har en annan kemisk uppsättning eller liksom så här, min hjärna ser annorlunda ut och jag klarar inte de här sakerna.
Nej.
Och det är inte för att jag vill eller för att jag är oambitiös, utan det är bara så liksom.
Men och det är ju svårt att vänja om, för att jag tänker att hade man fått lära sig det från när man var liten, då kanske man var van så här att, men det här är jag svårt med eller det här har jag inte svårt med. Men nu blir det som att det är ett så här mind tricks, för att ändå så är första tanken att man har varit lat. Eller nu gjorde jag inte det jag skulle.
Ja.
Eller, och det är svårt att veta vilket är saker jag på riktigt har problem med. Och vilket är min personlighet. Och vilket är... För att jag tänker att jag i alla fall... att det känns som att man skyller ifrån sig. Och det är det värsta jag vet. Och att liksom ge upp. Det har jag aldrig gjort med något. och att då plötsligt så här, säga att man inte orkar. Eller att man inte kan. Eller att man inte fattar. Det är liksom, det går inte.
Nej.
Och det tycker jag också är jobbigt. För jag önskar att jag ibland kunde ge upp på saker. Att jag inte måste pusha mig in i det oändliga. Som för inte så länge sedan när min skrivare inte funkade. Jag blev så arg, jag kan liksom inte acceptera när saker inte funkar. Och liksom jag satt, min mamma kom förbi. Och jag var jätteotrevlig mot henne och jättekort i tonen. För att jag var så arg på skrivaren och satt liksom och bankade som på den som ett barn. För att den funkade häromdagen och nu funkar den bara inte. Det finns ingen logisk anledning till det. Till slut lyckas hon liksom lugna ner mig lite. Jag har suttit, vet, jag kan sitta flera timmar då och bara ska laga den här skrivan. Så hon bara, går ner på biblioteket, skriver ut. Och så googlar jag, tänkte så här, har de öppet? Det är corona, ja men det ska vara öppet. Går ner till första lång. Och då står det lappar på skrivarna att de är avstängda på grund av corona. Och då tappar jag det. Inte där. Men jag bara, jag löser inte det. Så jag börjar gråta, du vet, när jag kom hem som aldrig förr. Och grejen är att jag skulle skriva ut ett schema för att styra upp mitt liv. Alltså en tom mall där jag skulle fylla i för att strukturera min ADHD. Så att jag bara, och efter det, jag var helt slut. Jag var tvungen att gå och lägga mig så här klockan 8. Och så började jag är liksom över 30 år. Vem gör så här? Varför kan inte jag bara, oj, skrivan funkar inte. Jag får testa något en annan dag. Och sånt kommer jag bli vansinnig på.
Ja, gud vad jag känner igen det där. jag tänker också så här. Jag har funderat mycket kring det här med om man ska definiera sig med sin ADHD eller inte. Mm. För det har också blivit bemött många gånger att man skiljer ifrån sig.
Ja.
Men att egentligen så är ju ADHD:n du.
Ja.
Det är ju så. Det är ens grund liksom. Och det är ju jag har försökt att komma liksom in terms with liksom, att ADHD:n är ju min grund och jag får definiera mig med min ADHD och att jag får vad ska man säga, inte skylla på min ADHD men säga att så här, det här är ADHD:n.
Ja.
Och att exakt. Det inte är liksom en ja men att skylla på det, för jag tänker att många människor är så här, nu är hon lat, nu kan hon skylla på sin ADHD liksom.
Exakt.
Fast det faktiskt är ADHD.
Ja, men är precis. Det,
liksom. Hur förhåller du dig till det? Skulle du säga att du definierar dig med din ADHD?
Alltså det har nog gått lite i vågor tror jag.
Mm.
För att jag läst lite så här, men det ska man inte och du har din personlighet och bla bla bla. Mm. Men jag började tänka lite så här att ADHD som är en diagnos, det är den problematiska sidan av det.
Mm.
Alltså de saker som inte funkar.
Ja.
Allt annat är jag.
Mm.
Det är min personlighet. Alltså jag är inte envis för att jag har ADHD, utan det är för att jag är sånt. Jag ser just det här som att inte lösa, att min skrivare inte funkar eller liksom inte får ihop vardagen. Mm. Eller, och det ser jag mer som diagnosen, för att det, där uppstår ett problem.
Mm.
Och jag tänker att ett samhället sett annorlunda ut där det som är normativt idag inte hade varit det.
Mm.
Då hade vi kanske aldrig fått en diagnos för att
att man bara funkar olika liksom.
Ja, jag läste faktiskt en bra, jag tog en bild på det.
Mm.
Ja, men det var den här, ska vi se. ADHD är att leva sitt vuxenliv med att försöka bli bättre på något man aldrig blir bättre på för att passa in. Men diagnosen ska göra att omgivningen ska anpassa sig, då det alltid är omgivningen som definierar en funktionsnedsättning.
Mm.
Så att jag tänker, hade inte samhället sett ut som det gör, utan hade varit helt fritt, då hade vi inte haft kanske en funktionsnedsättning, för vi hade funkat. Vi funkar ju inte utifrån den ramen som finns. Och det är inte vi som har valt det.
Nej.
Och då tänker jag, eller jag tyckte bara det var väldigt så här, det stämmer.
Väldigt bra, väldigt bra.
Mm. Och jag tänker att det är många som inte är anpassade för samhället som vi har. Att jag kan känna att det känns som att vi är små kugghjul, en jättestor maskin som bara ska springa runt och leverera.
Ja.
Och att det kan komma från liksom industritiden när alla skulle jobba 9-to-5 och ha en funktion.
Ja.
För hade liksom ett samhälle byggts utifrån personer mer och behov,
ja,
så hade det kanske sett annorlunda ut. Jag vet inte. Alltså det är bara lite...
Ja, men verkligen. Det tror jag verkligen. Jag tänker mycket det här att man har vissa styrkor som man borde liksom jobba med. Eller att man har så här, det här är mina kvaliteter, här ska jag... Nu jobbar jag med det här, eller då gör jag det här. Liksom. Mm. Och så kan någon annan få göra det. Någon som är superbra på att förvalta till exempel.
Ja.
Ja, men gör det, jag är inte kass, eller jag är inte bra på det, jag är superkass på det. Liksom. Eller att se detaljer eller hålla koll på grejer. Någon annan gör det, så kan jag se the big picture och visionen.
Absolut.
Och så här. Då är det ju som du säger, då märker man inte av det. Liksom. Men det är ju så när man hamnar i den här boxen och bara, du ska följa det här schemat liksom, så som... samhället uppbyggt. Det funkar inte.
För det har någon bestämt bara, som är gammalt.
Mm.
Känns det som.
Men verkligen.
Men och det har jag tänkt över också, så att om skolan hade sett annorlunda ut.
Mm.
Alltså jag tycker det är fel att skolan fokuserar så mycket på att man ska jobba på det man är dålig på.
Mm.
Eller så här, du ska jobba på och bli bättre på det du inte är så bra på.
Ja.
Varför då?
Mm.
Alltså jag tänker, skolan har varit så rolig. Tänk om jag hade fått fokusera på träslöjd som jag älskade och som jag tyckte var kul och var bra på. Nej, men då ska jag liksom sitta extra och traggla med matten.
Ja.
Som jag inte fattar.
Så
min mamma är speciallärare. Mm. Vi hade så många bråk. Jag kände att du brann i huvudet. Och säkert på henne också.
Mm.
Stackaren. till exempel, för jag kunde inte acceptera Pythagoras sats.
Mm.
Hon bara, men det är ett verktyg. Använd den som ett verktyg.
Mm.
Jag bara, men vem har kommit på det?
Ja.
Hur kan vi lita på det här? Hur har de kommit fram till det här?
Mm.
Kan du släppa det? Och jag... Du vet, vi hade sådana bråk, jag löser inte det. Och tänk hur mycket jag har bränt i både energi och tankeverksamhet och på att hålla på med matte.
Mm.
Tänk om jag hade fått göra sånt jag var bra på istället. Och det tänkte jag på nu också när vi pratade om att det kan vara en skam med den här diagnosen. Att om man ska söka ett jobb till exempel, att det är lite svårt att säga att man har det och att man kanske inte funkar... så som man tror att de förväntar sig i alla fall. Och så tänker man, då är jag inte värd lika mycket pengar. Hur ska jag kunna komma in och claima liksom, det? Mm. Men och då, jag pratade med en vän häromdagen och så sa hon så här, men det är mycket bättre med människor som har en insikt som kommer och söker ett jobb.
Yeah.
Så tänk om du säger så här, du söker ett jobb som projektledare och säger du, men jag kan inte ha budgetbiten.
Mm.
Det är inte min liksom, forte.
Nej.
Så låt mig skina och göra det jag är bra på.
Mm.
Så kan de som är bra på siffror göra det.
Mm.
För tänk om jag ska sitta i 8 timmar med en budget för jag inte litar på siffrorna.
Mm.
Kontra någon som det tar en halvtimme.
Yeah.
Det är ju en win-win för alla om man liksom är ärlig med det. För jättemånga säger säkert så här, att de kan göra allt. Mm. Och sen sitter de och kostar pengar i flera timmar med något som de är långsamma på.
Yeah.
Och så kan man ju vända på det. Och du är även där liksom att fokusera på det man är bra på och sälja in det.
Mm.
Och det är allt jag önskar. För ju äldre jag blir desto svårare att se framför mig att jag bara ska kunna ha ett jobb som är vanligt. Eller liksom, jag skulle behöva att någon såg mina talanger och trodde på dem.
Mm.
Och jättegärna jobba i ett team. Men där jag gjorde det jag var bra på, för jag är skitbra på det som jag är bra på.
Mm.
Som kan handla om att se trender eller tänka annorlunda och med olika koncept och massa sådana saker.
Mm.
Men till idag då har jag liksom inte fått använda den potentialen för att jag har fastnat och bränt ut mig på så många av de andra delarna.
Just det.
Och nu när man gjorde utredningen då försökte jag fråga så här, gamla kollegor, så här, har ni upplevt något speciellt så här? Och då var det en gammal kollega, hon bara, ja så du fastnar i den här gröna färgen i 3 timmar. Vi gjorde ett jättestort event och det här var en helt onödig detalj. Då skulle jag hitta rätt grön färg som skulle vara i någon så här rörelse, digitalt projiceras på en vägg.
Mm.
Hon bara, jag trodde jag skulle döda dig.
Annars kan man inte gå vidare typ.
Nej, och hon hade väl kommit in senare och jag kanske hade lite mer ansvar i projektet. Så hon hade inte vågat säga någonting. Men, och det är ju inte roligt för mig heller. För det är inte att göra det av glädje.
Nej,
utan
nej,
det är ju någon tvångs att allt ska bli rätt. Och, eller liksom, man bara fastnar.
Mm.
Eller så tänkte jag bara, ja, men det måste också vara gröna blyertspennor till frågesporten. Som är 10 minuter av den här liksom hela kvällen. Men jag hittar inga gröna. Jag googla. Det är så många flikar. Och så hittar man något annat under tiden. Medan då när en kollega till slut tog jag, alltså för att många saker ska ju checkas av. Det var ett stort event vi skulle göra. Han bara, så köpte 100 gula blyertspennor. Check. Gå vidare med sitt liv. Jag bara, hallå? Ja. Då blev jag så avundsjuk på att varför inte det är en svinviktig detalj? Varför kan inte jag se vad som är... Det är det här med att springa då på alla bollar.
Mm.
Och fatta att så här, men ljudtekniken kanske är viktigare än att ha gröna pennor som ingen kommer tänka på.
Mm.
Och att man bara har bränt ut sig på så många dumma saker som inte har gynnat en.
Mm. Jag tänker, det är ju just det. Här. Det är som du säger, det är så svårt att prioritera. Alltså det är ju verkligen jättesvårt. Och också det här att fastna i saker.
Mm.
Att jag kan ju lätt bli så... Nej, men jag kan inte... Först måste jag göra det här och... Eller jag behöver egentligen göra det här.
Mm.
Men jag kan inte göra det förrän jag har gjort det här.
Nej.
Men så kan jag inte börja med det.
Nej.
Och så blir det som att så här, det blir aldrig gjort det andra. För att det blir steg innan. Så måste, och, så bara och det går inte att rubba. Liksom. Jag kan inte komma förbi det. Typ.
Nej.
Så här, jag kan inte sätta mig och jobba förrän jag har städat. Typ.
Exakt. Jag kan också känna
alltså så. Och det är väldigt, kan vara väldigt problematiskt ibland. Ja.
Och ibland kan det vara att det inte finns en... något att ta på, utan jag bara så här, det känns inte rätt att jobba. Det är inte att jag tänker så, jag bara känner i kroppen att inte, eller att sätta sig och göra det man ska.
Yeah.
Och då har jag försökt så här, men jag går till sovrummet och tänder ett ljus och försöker skapa en ny miljö. Mm. Nej, jag känner inte att få jobba här heller.
Nej.
Och så kan jag hålla på så. Mm. Och sen slår det till när man minst anar det, och då är det egentligen bara att tuta och köra.
Yeah. Och det kan också vara typ så här 11 på kvällen, och
ja.
Får man en så här total hyperfokus och bara sitter hela natten istället. Typ.
Och det kan också vara att ringa ett samtal. Jag känner inte, det känns inte rätt. Jag bara, gör det bara. Det, nej, det går inte. Jag är ett sånt, det är min bovärd. Jag har liksom 4 dagar nu. Så här.
Mm.
Ring bara.
Mm.
Ah, men hur kommer han låta när han svarar? Och då? Hur, tänk om han inte fattar. Och, nej, jag skjuter på det en stund till.
Men att lära sig på något sätt, och det låter ju så himla märkligt med tanke på att jag är så advocate för att man ska så här känna känslor och sånt, men också kanske att man inte då alltid ska lita på sina känslor så mycket. För där tränar jag väldigt mycket på, precis som du säger, att så här, nej, jag känner inte för jag känner inte för det här idag.
Nej.
Och det är ju så himla svårt, för att man kan ju inte, så som livet är uppbyggt liksom, att så här, ja, men så här, du ska komma idag och vi ska spela in en podcast. Mm. Min värsta mardröm är att jag ska vakna på morgonen och bara, jag känner inte för att prata idag.
Nej.
Typ. Eller jag kan inte göra det här. Typ.
Nej.
Det är ju min värsta mardröm liksom. Och det är ju samma sak med jobb eller med, alltså min prestation går inte att pusha fram, eller jag kan inte bara plocka fram den liksom.
Nej, 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 det går inte.
Det är ju så himla svårt. Och det är ju samma så här, om man ska på dejt eller om man ska på så här, det kan ju vara, jag kan ju vara helt olika beroende på liksom. Det måste komma när det kommer typ.
Verkligen.
Men sen så lär man ju sig såklart när man blir äldre och på något sätt,
förhoppningsvis.
Ja, exakt. Jag ska säga inte man, utan jag har i alla fall
blivit bättre, kanske.
Lite bättre på att så här, okej, lita inte på det här nu, utan bara ta det över tröskeln typ.
Precis.
Och se hur det känns då. Känns det fortfarande skitjobbigt, okej, då tar vi den en annan dag. Men det kanske känns bra där också, du vet inte.
Typ. Ja. Och inte värdera så mycket, utan bara försöka köra på ibland.
Ja.
Men så kunde det vara på ett av mina gamla jobb. Så kanske jag inte kunde koncentrera mig och göra det jag skulle på hela dagen.
Mm.
Men man måste ju ändå vara där och göra sina timmar typ. Ja. Men och då blev det ju så att då var jag tvungen att gå hem och jobba hela natten. För att jag ville inte heller säga att jag inte hade gjort någonting. Utan då sa man ju alltid så här att det var, nej men det är lugnt, det har jag koll på. Det är inga, behöver du inte oroa dig. Sen gick jag hem. Jag blev liksom tvungen att sitta uppe i flera, flera timmar och jobba hemma.
Mm.
Och det har också haft som en strategi att säga, men det här gör jag hemma sen.
Mm.
Och så vet man att man egentligen är trött när man kommer hem. Tar man en tupplur kanske.
Mm.
Och sen ska man börja. Och det är ju som att man jobbar 200% hela tiden med allt.
Mm.
Och det blir ju tufft.
Mm.
Så det hade varit skönt om man kunde liksom då säga och vara öppen med det.
Mm.
Istället för att gömma allting.
Mm.
Men ja.
Mm. Jag tänker, hur har du känt någon skillnad? Liksom, vad var skillnaden innan och efter diagnosen? Alltså mer så här, om någon sitter hemma och tänker att det här låter som att jag känner igen det här.
Mm.
Och kanske vill göra en utredning men inte vet om de vill göra det eller inte. Eller om det är värt det. Eller så här, hur tänker du kring det? Har du känt att jag har hjälpt dig på något sätt?
Ja, det tror jag. Och min inställning har hela tiden varit, jag har inte varit så rädd för att få en diagnos. Liksom, eller så här, det har inte varit någon grej för mig. Utan min syn på det har hela tiden varit att jag vill förstå mig själv så bra som möjligt. För att få vara den bästa version av mig själv som möjligt.
Mm.
Och jag tänker att det bara är ett redskap för att då fatta hur man fungerar, om man kan se det så.
Mm.
Jag vet att många kan vilja ha liksom en diagnos för att skylla på det. Eller jag har stött på folk som då, ja men det där kan inte jag, eller jag är otrevlig och gapig för att jag har det här typ.
Mm.
Och det är det värsta jag vet. För att
upprätthålla dåliga beteenden för...
Ja, exakt. Och ha det bara som en anledning för att liksom, man har fått världens chans att förstå sig själv.
Mm.
Men istället så vill man bara fortsätta och då att det är legitimerat av en diagnos.
Mm.
Och det tycker inte jag.
Nej. Inte göra illa liksom för att man har en...
Nej. För att alla har vi ändå ett ansvar. Det är inte som att man är slav under någonting egentligen. Utan det är som vi sa tidigare att det är för att samhället är utformat som det är.
Mm.
Och därför är det en funktionsnedsättning.
Yeah.
Kan man leva på något sätt, hitta sin plats i samhället eller skapa sitt eget, inte sitt eget samhälle, men sin egen verklighet.
Mm.
Då kanske inte problemen blir lika stora. Eller liksom.
Nej.
Men jag tycker att det har varit skönt. Det är och har varit också ganska omtumlande. För att man börjar ifrågasätta väldigt mycket.
Mm.
Men jag tror att det bara kommer gynna mig att veta det istället för att fortsätta låtsas som ingenting och bränna ut sig själv.
Mm.
Att jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv och pushat mig hela tiden. Och nu tänker jag att jag kanske kan vara lite snäll mot mig själv. Och jag försöker säga då att ja, men du kanske faktiskt inte löser det här.
Mm.
Det är inte att du inte vill, inte försöker.
Mm.
Utan det är okej liksom.
Yeah.
Och att man är lite snäll mot sig själv. Mm. Ja. Och sen, jag äter ju medicin.
Mm.
Det var jag nyfiken att testa.
Mm. Hur har det funkat för dig?
Jag tror att det funkar bra.
Mm.
Jag har inte heller fått den här som jag har läst om att vissa är så här, plötsligt ser jag klart. Typ.
Nej.
Och det tog lite tid att testa sig fram till rätt liksom, mängd och så. Så det var egentligen min syster som såg på jobbet. Vi jobbade ju så nära varandra hela tiden att jag plötsligt gjorde saker och hade liksom ett annat fokus.
Mm.
Jag kan inte känna det. Jag känner inte så här, nu har jag tagit medicinen, nu kör vi, nu är det sådär. Men jag tror att den... Det är jättesvårt att säga. Jag tänker nästan att jag måste också testa att sluta ta den framöver.
Mm.
För att se om det är någon skillnad.
Mm.
Men jag tror att den har funkat bra för mig. Det var lite laborerande med olika sorter och alldeles för höga doser. För att jag kände egentligen något redan på första dosen.
Mm.
Eller mängden eller vad man säger. Och då så sa jag det så här. Men jag tror att den här funkar. Och de bara, men det är typ en barndos. Vi ska höja lite.
Mm.
Och jag har förstått att typ min farfar och min pappa var båda ganska så här känsliga för mediciner.
Mm.
Så jag tror inte att jag behöver så hög dos. Och sen var det svårt för jag var inne i en jättestressig period. Så man visste inte riktigt vad hönan alltså, och ägget var.
Just det. Mm.
Men sen jag var uppe på 50 milligram tror jag på... Jag minns inte vad den heter. Men att jag märkte när jag tog liksom hjärtat och hoppa ut ur bröstkorgen. Ja. Om jag fick sån kemisk ångest.
Uff.
Och jag fattade inte att det var medicin. För jag visste ju liksom inte.
Nej.
Det är det som är så lurigt.
Mm.
Så första gången jag märkte att det måste bero på medicinen var när jag hade semester. Mm. Jag var på min brors sommarställe. Jag var själv.
Mm.
Hade en bra dag. Hade vaknat. Lyssnade på sommarprat. Löste korsord. Och så just ta medicinen.
Mm.
Tog den. Klipp till en liten stund senare. Jag är helt stissig och kan inte bestämma om jag ska gå till havet eller till bubbelpoolen först. Och är så orolig. Och så bara märker du hjärtat här, buff, buff, buff. Och så tänkte jag, men det här är inte klokt för jag har inget att vara stressad över idag.
Mm.
Och då ska man inte sluta och äta själv. Och så. Jag bara, jag tar inte en till av det här.
Nej.
För jag har hela tiden trott att det var min jobbstress. Och så nu är jag ju nere på tror jag, 20 milligram. Kontra 50 och ett annat märke.
Det är ganska lågt.
Jag tror det.
Låg dos. Mm. Ja, det kan väldigt lite om faktiskt. Mm. Men, ja.
Så att jag har, men det märkte jag också. För att den räcker då typ 8 timmar.
Mm.
Men när den slutade funka. Eller när, inte slutade funka. När den går ur kroppen. Mm. Så blev jag så otroligt trött. Jag kunde inte hålla mig vaken.
Mm.
Så då tar jag en korttidsverkande också. Just så att det räcker längre över dagen.
Mm.
Men det är också svårt att veta. Det kan ju också vara min kropp som efter flera års av stress bara när den får chans att vila för jag tar väldigt mycket tupplurar och är väldigt trött. Då gör den det. Men sen har jag läst att det också är vanligt hos folk med ADHD för att man får sådana urladdningar.
Mm.
Att man liksom bara måste sova.
Ja.
Så det kan ju också vara saken i sig att man har haft jättehög energi och sen tar man slut en stund.
Mm. Ja, men det är ju verkligen en berg-dalbana. Det vet jag att mitt ex sa. Alltså, att vara tillsammans med dig, det är som att sitta i en berg-dalbana. Liksom.
Mm.
Det är så här, man får bara slänga upp händerna och njuta av det på något sätt. För det går liksom, det går upp och det går ner. Och det går verkligen, verkligen upp när det går upp och det går verkligen ner när det går ner. Liksom. Och det tycker jag säger väldigt mycket om diagnosen. Liksom. Att det är så, man är high on life och sen så kan man bara så här, herregud, måste sova i 3 timmar. Liksom.
Exakt. Och den kan man också känna igen när man får liksom en plötslig inspiration.
Mm.
Jag vet inte om du har känt det, men liksom bara, man känner att det vill explodera ut i bröstet. Och jag bara, det här ska jag göra när jag kommer hem. Jag ska, vad det än må vara, typ skriva en bok. Eller och så kommer man hem, man är svinpeppad. Och så bara sätter man en stund. Och så bara det, så kan det vara som bortblåst.
Ja.
Och då är det sen, fan är du dum? Noll motivation. Du inte skriva någon bok.
Mm. Ja, gud ja.
Och att man önskar att det hade kunnat hålla i sig lite längre det här. När man får de idéerna som man tycker är så... Alltså man var en high.
Det är ju det som är som jag tänker så här, verkligen så, jag skrattar verkligen för att det är jag varje dag. Liksom.
Mm.
Och jag är också så, nu har jag lärt mig att jag kanske inte ska annonsa allting som jag känner att jag vill göra. För det gjorde jag innan. Liksom, att så här, jag har det här projektet, jag måste göra det här.
Ja.
Det här är typ, det här känns som det viktigaste jag någonsin har gjort eller tänkt på. Typ, så här. Och så ringer jag till min bror och bara så här. Alltså jag ska starta en sån här grej och det här känns, och jag har typ aldrig känt så här att så här mycket för någonting i hela mitt liv, och han bara, men du känner, alltså jag får de här samtalen typ hela tiden. Nej men alltså så här är jag hela tiden liksom. Och sen så precis som du säger, dagen efter eller bara någon timme senare så bara
det är så konstigt viktigt, typ. Men och sjukt. Att man inte behöver agera på alla grejer för det är som att man tror att det här är det viktigaste i hela världen.
Mm. Men det känns ju så, och det är ju det som är så svårt att förklara, och så kan jag vara med, men nu är jag också singel liksom, och så här, att typ träffa människor till exempel, jag kan ju få väldigt snabba crushes eller vad säger man, på människor till exempel, bara så här, mest fantastiska personer träffat i mitt liv, och sen så bara,
det var inte så nice.
Så här, bara för att man får den hajen liksom, av någonting, eller liksom dopaminkicken eller vad det nu än är, liksom, att det blir så mycket och så mycket känslor som bara liksom man håller på att explodera typ.
Ja.
Och sen så bara, nej, det var inte så kul. Eller han var inte så kul. Eller, nej, så här.
Och det är, nej, ju, det är en speciell, det är en speciell känsla.
Och det är ju så svårt att förklara också för, ja, men för människor som kanske inte upplever de highs liksom, och lows så på det sättet. Att så här, det blir så. Och lita inte alltid på allt jag
Nej, men liksom. Att man själv inte behöver lita på varenda idé man har. Eller så här.
Exakt. Ja,
för att ofta kan man också bli besviken och säga, men jag hade ju så bra idéer igår. Exakt. Och nu känns inget kul.
Verkligen så.
Men att bara tänka att det är ju ganska kul att bara få den stunden när man känner så. För det är ändå ganska härligt.
Verkligen. Det är ju fantastiskt att vara där. Sen är det som sagt, alltså, själva efterskalvet av det är väl kanske mindre roligt. Liksom.
Ja.
Men också att så, det har jag försökt med projekt som jag verkligen så här, för att se om det är saker som jag verkligen vill. Alltså verkligen, verkligen vill. Och inte bara så här high on life, liksom den kick-vill-grejen då. Utan att så här, okej, nu känns det så här fantastiskt. Jag skriver ner det. Och imorgon så kollar jag på det igen.
Ja,
känns
exakt.
Det bra?
Mm.
Får jag samma liksom motivation till det då? Så här, jag vet inte, kanske. Och så nästa dag, att man liksom drar ut på det och bara så här. Som med den här podden till exempel. Att för det började ju som en sån grej. Alltså jag bara så här, det här som det är absolut viktigaste. Och sen så bara, men gud, är det här ett sånt projekt som jag bara känns bra nu i en timme och sen inte liksom. Men då är det så här, ja men vänta liksom några veckor och bara så här, stressa inte det här nu utan, ja men då känns det fortfarande bra. Ja men då kanske det är ett projekt som jag faktiskt ska gå på då.
Mm.
Och faktiskt genomföra och göra och lägga energi på liksom. Och inte
tror du att du har klarat det för att du har varit, tyckte att det har varit så intressant då, eller liksom att du verkligen har gjort verklighet av den idén?
Ja, jag tror att det är det här med, det tror jag generellt för mig i alla fall. Och som sagt, det är ju säkert en liten del i ADHD och liksom så här, kombination av det. Men att det måste finnas ett högre syfte i det jag gör. Liksom. Jag måste känna att det finns något större än att så här, nu ska jag bara upprätthålla det här. Utan att jag måste verkligen brinna för det. Liksom.
Mm.
Och så här, kunna hjälpa människor. Det här är, liksom, det är ju grunden i det här projektet. Och då blir det ju så himla mycket lättare att hitta motivationen i det. Liksom, än att jag ska bara jobba för någon annan och bara sälja det här. Typ, eller hjälpa dem med det här. Så här. Jag känner ju ingenting för den här produkten.
Nej, precis.
Då blir det liksom inget så. Så det är väldigt känslostyrt hur jag kan liksom fokusera. Sen är det klart att jag känner dagar bara så, varför gör jag det här? Det här suger.
Mm.
Också.
Ja.
Men att inte lita på det. Liksom, utan att så här, jag vet ju när jag sitter och pratar med någon att det här är fantastiskt. Liksom, och jättekul. Så det är väl det. Ja, men att inte lita på sig själv för mycket.
Nej,
utan bara så här, vad var grunden i det här?
Ja. Men för att jag har tänkt på, det har pratats mycket om superkraft, att det kan vara det. Och det här med hyperfokus.
Mm.
Och jag har liksom inte upplevt att jag har haft något hyperfokus.
Nej.
Inte på några specifika grejer, inte på några hobbys, inte. Och det har jag varit så besviken på, för att det känns som att det ska vara the perk. Och att det ska vara att du ska få hyperfokus på någonting.
Ja.
Och det har varit jobbigt, för att jag har kunnat känna till och med saker som jag verkligen vill göra, som jag tycker är skitkul, kan jag inte göra på grund av ADHD. För att det är så många, typ som jag älskar musik, skulle vilja DJa, alltså för mig själv, liksom, bara för att det är kul. Nej, men då går inte det, för jag förstår inte hur jag ska sortera musiken i mappar.
Nej.
Och sen så vet jag inte, ja men, nu har jag sparat det på 4 olika ställen.
Mm.
Och alltså, det finns så många hinder, och även till saker jag vill göra.
Yeah.
Och det tycker jag är jobbigt, för att när folk har beskrivit så här hyperfokus, då är det ändå så här som att de tycker det är kul att förstå även liksom den processen.
Mm.
Hur de ska sortera sin musik. Alltså det hänger ihop hela liksom.
Mm.
Och jag har inte haft något sånt. Jag fastnar alltid i där jag inte löser.
Mm.
Och göra det, så sitter och scrollar i mobilen bara istället.
Mm.
När det finns saker jag vill göra, men jag vet inte hur jag ska börja och fastnar i liksom massa trassel av saker. Och det tycker jag är jättetråkigt. Sen kanske jag har hyperfokus i det här när jag aldrig ger mig, men ofta är det liksom för rädslan av att det inte får bli fel, att jag liksom aldrig ger upp.
Mm.
Sen kan jag absolut fastna och pussla i jättemånga timmar. Mm. För att jag bara lägga nästa bit. Men det kanske är ett tvångsbeteende.
Men jag tänker att så här, för det har jag verkligen funderat på också. Jag var mycket mer så när jag var liten. Att jag kunde hyperfokusera.
Ja.
Jag har kunnat se tillbaka på nu. Att jag kunde liksom fastna i typ, på mycket med foto liksom, och redigering. Mm. Att jag kunde sitta i typ 10 timmar. Liksom, utan att bara så här, så att ingenting existerar. Det har jag inte längre.
Nej.
Inte överhuvudtaget. Och när jag pratar om att så här, jag kan motivera mig till att göra typ det här, säger vi. Ja. Då är det fortfarande ändå inte att jag på något sätt hyperfokuserar i det. Nej. Utan att bara så här, jag löser det lite bättre än saker jag tycker det är tråkiga, typ. Mm. Lite så.
Mm.
Tröskeln är inte lika hög, kanske man ska säga. Men jag tänker mycket också att att man är så medveten om det idag, att man inte heller bara släpper det kanske som man gjorde när man var barn.
Nej, eller precis. Liten, för att man har ansvar och är vuxen.
Precis, för då kunde man ju på ett helt annat sätt. Eller det är det jag har kommit fram till i alla fall. Att, så här, att man släpper på ett annat sätt då. För att man sitter med något och bara förlorar sig i någonting, tror jag är också mer vanligt när man är barn.
Ja.
För alla människor liksom.
Ja.
Att så här, gå efter leken eller gå efter att tycka att saker är kul och nyfikenheten och bara så här, nu blir det så himla man tänker så mycket liksom, och stressar över så mycket saker och mycket mer.
Ja. Så och man kanske inte har någon uppfattning om tid och rum, eller det har man ju inte på samma sätt när man är liten.
Nej.
För jag kan ibland, om jag får feeling och gör något, så vet jag att då ska jag träna om 2 timmar. Mm. Då tycker jag det är stressigt att klämma in någonting där, eller att man har så mycket hållpunkter att man kanske inte kan. Sen kanske man försvinner i saker som man inte tänker på.
Nej.
Men att de inte är så specifika, liksom intressebaserade, utan att det kanske är man sitter och pysslar eller.
Mm, precis, för jag tror ju det är just det att så här, det är ju samhället också som så här, jag kan ju inte förlora mig i någonting i 10 timmar. Nej. För det är ingen som kommer komma och peta mig på axeln. Nej. Och bara, hallå, du har inte ätit liksom. Eller så här, jag har ett jobb att gå till. Jag jobbar ändå 8-5 liksom, och jag behöver äta, jag behöver städa, jag behöver göra alla de här sakerna liksom. Jag kan inte bara förlora mig i saker.
Mm.
Och det är ju det som jag också tror, att jag gör inte det, för att gör jag det så förlorar jag mig verkligen i saker.
Mm.
Liksom. Och det är ju nog det som
det är liksom allt eller inget.
Ja, det är det verkligen.
Mm.
Jag kan inte göra något halvdant liksom.
Nej.
Det blir ju inte.
Nej, inte precis. Bra, liksom. Nej, det kan jag också känna igen mig i. Mm. Men också när det kommer till typ jobb eller saker man ska göra, att så här, antingen har jag det städat och bra, eller så är det kaos.
Ja.
Och att det finns ingen gråzon, det är ofta så här allt eller inget.
Ja.
Och det är också lite jobbigt att vara i.
Verkligen. Jag tänker om man hade haft då, om man hade byggt ett samhälle där alla de här sakerna fick plats, liksom, att människor som älskar att fokusera på massa bollar i luften och älskar att fokusera på vissa saker, de får göra det. Och vi som så här, vi behöver, jag vill hellre hyperfokusera på något 10 timmar och sen så behöver jag inte jobba på en vecka och så, ja men du vet, egna projekt eller vad det nu än är. Det hade ju varit super, men det är just för att det är så inrutat som det blir, som du säger, som det blir problem liksom. Ja,
exakt.
Det är ju det. Och att, det behövs mer kunskap kring diagnoser och kring liksom, eller jag tänker inte ens diagnoser, utan bara att alla människor är olika och har olika förutsättningar.
Ja, exakt. Och att man inte, det som är standarden är ju att man utgår från sig själv och hur man funkar när man försöker förstå andra.
Yeah.
Att försöka liksom att kliva utanför sig själv och bara ta folk för vad det de säger och upplever.
Yeah.
Men det kanske är något som går beyond vad man kan ändra på, jag vet inte.
Nej, men jag tänker att det här är ju också en början att bara dela sina upplevelser med det, och att liksom att människor som så här, man behöver inte alltid förstå det.
Nej.
Det är väl så att jag har svårt att förstå mig på en människa som inte har den hjärnan som jag har.
Mm.
Och liksom tvärtom. Att man kommer kanske inte bli förstådd av människor som inte upplevt det.
Nej.
Men att man i alla fall kan försöka att se att så här, vi har alla olika förutsättningar och lita på människor, det de säger.
Ja, exakt. Och att acceptera. Och det tänker jag med hela Black Lives Matter-grejen. Mm. Och när många kanske är ignoranta och inte så pålästa, men också äldre människor vill fortsätta säga N-ordet till en chokladboll.
Mm.
Att säga, men du behöver inte förstå varför den här människan blir sårad.
Nej.
Och det kommer du aldrig kunna göra, för du har inte varit i deras skor.
Nej.
Men du kan acceptera det de säger och bara liksom, rätta dig i ledet utifrån det. Och det tänker jag är lite samma. Att utgå inte från dig själv. Varför du kanske aldrig kommer kunna förstå den här människan, men du kan acceptera det de säger och respektera det.
Mm. Men att lyssna framförallt, för det tror jag det vet jag är det absolut viktigaste.
Mm.
Att det handlar inte om att ge råd till människor, eller att så här, kanske inte alltid behöver få hjälp. Ibland behöver jag det, men också att bara få berätta hur jag upplever det. Eller att någon frågar hur är det. Och bara lyssnar. Bara lyssnar liksom. Och
det är så jävla svårt. Är du bra på det?
Jag har ju blivit bättre. Det här är ju mitt största intresse också. Så att jag är ju liksom...
Ja, men det...
så att det kanske inte kommer från något annat håll. Men bara så. Bara lyssna på människor. Och så här... Hur är det för en människa som har ADHD? Mm. Lyssna bara. Liksom. Mm. För det är också olika. Hur är det för en människa som kommer från något annat ställe? Hur är det med en människa som är gay? Hur är det? Alltså, det är med alla sådana grejer. Mm. Lyssna bara, liksom, tänker jag.
Och det är ju väldigt spännande. Men jag känner ju verkligen igen mig. Jag vet inte om det är för att jag inte orkar lyssna klart. Jag fyller ju gärna i meningar åt folk. Men också det här att jag gärna då vill komma med en lösning. För att jag klarar inte riktigt av om folk mår dåligt. Eller... Men det tänker jag som den situationen jag berättade om tidigare. Att jag inte förstår min roll i, den här, i det här samtalet. Då.
Mm.
Och då tänker jag måste hjälpa nu här.
Yeah.
Och komma med en lösning. Och det är av goda intentioner. Liksom. Men jag skulle absolut behöva bli bättre på att... Att lyssna. Jag har mina stunder, men oftast då så vill jag ju komma med hjälp.
Mm.
Jag tycker det är så jobbigt när folk...
Men jag tror det är universellt. Jag tror att det är liksom... Det är så vi människor, när vi känner mycket. För vi är ju empatiska när vi faktiskt landar i oss själva, tänkte jag säga. Men att man vill gärna så... Liksom, jag bryr mig så mycket så jag vill bara göra någonting.
Mm.
Men...
Hjälpa och trösta.
Ja.
Och så fattar man att kanske den största trösten är att man, den andra bara får ventilera sina tankar.
Bara typ. Få space. Liksom.
Ja.
Det är ju jätteviktigt. Herregud, det finns så mycket att prata om. Vi har pratat länge nu.
Jag började känna att det var nog länge. Samtidigt så tänkte jag, oh nej. Jag har inte sagt det här och det här och det här. Typ som, nu, jag ska hålla det kortfattat, men... Sånt, det här är väl också en typisk sån grej då med min ADHD.
Mm.
Så nu vet jag liksom inte om, har jag sagt allt jag skulle säga kring på vilket sätt det är jobbigt för mig? För jag kom på så här, ja, man har svårt att koncentrera sig när någon pratar, att man avbryter, att jag glömmer att gå på toa, att jag glömmer att äta vissa dagar. Så tänker jag bara, men jag, som sagt, att jag försöker lugna mig själv med att jag inte behövde berätta allt. Men för att det finns så mycket.
Ja.
Men, och det vill jag säga också som en kort parentes, att jag har hittat väldigt mycket på liksom Instagram och olika konton och browsat mig vidare.
Mm.
För att jag är så nyfiken, till exempel haft långvarig smärta i typ ryggen eller höften eller vad det är.
Mm.
Då googlade jag på det och då hittade jag någon så här studie där de visade just på att det kan hänga ihop med ADHD för att man alltid är på helspänn.
Mm.
Och det här är, den heter iliopsoasmuskeln, och det är den som gör att vi kan springa, gå, sitta. Mm. Kallas också för själens muskel, har jag lärt mig.
Uh-huh.
Men den då till exempel har jag haft ont i. Och är du konstant stressad, det är ju den som du ska kunna springa för fara. Och med ADHD då, man har en konstant stress och som aldrig går över.
Nej.
Så kan det finnas ett samband med det typ.
Det är ju verkligen inte konstigt, för det är ju ett stressat nervsystem. Liksom.
Ja, precis. Konstant. Och att det finns så mycket saker man kan härleda. Så jag vill bara uppmana alla att typ googla. Jag har även varit nyfiken på hur kan det påverka när det kommer till sex till exempel. Om man inte kan koncentrera sig, om man inte kan slappna av. Om man, alltså,
gud, ja.
Det är jättenyfiken.
Det kan man ha en hel podcast bara om det.
Bara om det, och det hade varit kul liksom att försöka hitta fakta kring det. Men så att det jag gör nu är mitt uppe i liksom allt det här, det är ju hela tiden att bara försöka hitta sådana korrelationer mellan saker man upplever. Sen är ju inte allt på grund av det ena eller det andra.
Nej.
Och man är den man är.
Och man har, precis som du säger, det är väl viktigt att komma ihåg också. Så att, som, precis som du sa det här, att ADHD visst är en grund i en, och det är liksom det som man kämpar med. Liksom.
Mm.
Men att man har ju olika personligheter och man kan vara introvert och extrovert. Och allt det här, vad man nu kan vara, liksom, olika intressen. Och liksom, det är inte en person liksom, heller, utan att det är så olika. Men att det finns vissa saker som är lika. Liksom. Mm.
Ja, exakt. Och kan du också känna, jag får aldrig sluta prata. Men nu vet ju jag att, och det vet jag också har med ADHD att göra. Jag är så trött på att säga ordet ADHD.
Ja, visst är
man. Och man har pratat om det så jävla mycket som man fick diagnos att man bara... Men bara en gång till. Men det jag skulle säga var att jag kan ofta känna att när jag har pratat så här, fan, har jag pratat alldeles för mycket? Har jag, samtidigt som jag undrar om jag har sagt allt jag skulle säga, så kan man också bara, nu körde jag över typ alla. Och så skäms man jättemycket. Och bara, nu har man varit för mycket igen. typ.
Ja, men det där tänker jag är en sån. Det hör väl ihop väldigt mycket. Det har jag också tänkt mycket. Att så man kör på. För att hjärnan bara, när den väl börjar på något spår, så bara, ja. Och så blir det som en torktumlare liksom.
Ja.
Men, ja.
Det får vara vad det
ja,
är.
Ja, det är så. Och jag tycker det är härligt att människor delar med sig. Det är ju tacksamt liksom.
Ja, men man bara hoppas typ att det ska gå att lyssna på, tänker jag, i det här formatet i alla fall.
Ja, det gör det.
Annars får man bara stänga av.
Oh, ja, gud. Nej, men det finns så himla mycket att prata om. Och jag har ju 1000 frågor till. Men det får väl bli ett andra avsnitt då,
ja,
om det skulle vara så.
Exakt.
Det finns så, oh, så mycket.
Ja, verkligen.
Men ja, det har varit jättekul att ha det här.
Det tycker jag också.
Ja, och så himla härligt att få prata också. Det här är ju, som jag säger mycket, att så här, det här är ju terapi för mig också. Att sitta och känna sig, alltså känna igen sig i saker. Liksom. Det är ju jättehärligt. Så det hjälper ju mig också.
Det är kul med ett samtal som kan ta alla svängar. Och det kan ju också vara spännande att följa. När det kanske inte finns en väldigt stakig, utsatt tema. Eller liksom så,
utan nu,
det känns som att vi har gått fram och tillbaka, upp och ner. Och det är ju så det funkar.
Verkligen.
Ja. Men tack för att jag fick komma, det var jättekul.
Ja, ja. Tack så hemskt mycket. Och så kanske vi, kanske bjuder tillbaka dig. Så får prata med mer om det här.
Absolut.
Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Healingpodden tillsammans med Charlotta Söderberg. Musiken som ni hör i podden är producerad av Ruben Överman, som också går under namnet Charlie. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. Ha det fint så länge. Hej då!